procent efter att Brexit trädde i kraft vid årsskiftet, visar nya siffror. Värdet på den brittiska exporten till EU minskade med 5,6 miljarder euro jämfört med siffrorna för december. Samtidigt importerade Storbritannien klart mindre från EU. Där var nedgången nära 30%. Myndigheterna varnar för dåligt väglag i Finlands södra och mellersta delar. Det är snöfall i kombination med blåst och stigande temperaturer som ger biltrafiken problem. Yles meteorolog varnar för att vädret försämras under eftermiddagen. Sikten blir sämre och vägarna halare. Det var nyheterna klockan 12 med Pekka Österholm. Nu är det dags för slaget efter 12. Det är Bettina Sågbom som leder ordet.
Välkommen till slaget efter 12 den här fredagen den 12 mars. Mitt namn är Bettina Sågbom. Det har varit en minst sagt sån här turbulent vecka i politiken. Åtminstone så har vi sett justitieminister Anna-Maja Henriksson blivit grillad i riksdagen för att kommunalvalet då måste skjutas upp. Statsministern har anklagats för att vara vresig i ett tv-klipp som har cirkulerats flitigt och eventuella inskränkningar i rörelsefriheten har upprört medborgarna och fått dem att diskutera det här under veckan. Och så är det ingen som tycks riktigt förstå sig på informationsgången från statsrådet. Och allt detta medan hela tiden coronasiffrorna då har skjutit i höjden. Ja, en sån vecka som man säkert känner igen så där också som tidigare minister. Med mig här i studion nämligen har jag tidigare ministern och riksdagsledamoten, numera politisk rådgivare i kommunikationsbranschen, Stefan Wallin.
Tackar.
Och på tråden så har jag Ingemo Lindros, vår politikreporter. Välkommen Ingemo också. Hallå Ingemo. Trilla hon iväg någonstans där. No, vi tar och ringer Ingemo på nytt om en liten stund. Jag börjar med dig Stefan Wallin. Det här är en sån här vecka faktiskt som jag kan tänka mig att en tidigare minister och riksdagsledamot sitter och tänker att vilken tur att man inte är där mera.
Ja, du läser nog mina tankar alldeles rätt. Senast igår på frågetimmen så, som jag följde med via tv så tänkte jag att nu är det ganska A, skönt att inte själv behöver vara med där, men B, känner en gränslös beundran och respekt för de som är med och tvingas leva i denna brutala direktsändning där situationen förändras hela tiden och du har ingen manual som du kan följa. Så här hanterar vi denna kris. Mm. Utan man lever efter situationen och försöker göra möjligast kloka bedömningar och fatta möjligast fiffiga, tillräckligt långtgående men inte för dramatiska beslut. Det är en tuff kombination och det kräver verkligen ledarskap och det kräver gott omdöme men också naturligtvis förmåga att kunna kommunicera ut det här och det är kanske inte den lättaste biten.
Nu måste vi ju konstatera att länge var Finland nästan så där bäst i klassen. Det gick jättefint. Och det också bland medborgarna fanns en stor sån här uppskattning och på något sätt lite stolthet över att den här regeringen, det här klarar ju verkligen liksom bra av det här. Det är den allmänna känslan, det är klart det finns vissa ströröster här och var, men den allmänna känslan var den. Och det där, nu tycker jag att jag har märkt den här sista veckorna att det pyr ett sånt här mera missnöje. Det är väl också coronatrötthet, men också någon sorts sån här retlighet. Ser du samma sak?
No, det är väl ganska naturligt att det finns en stor portion besvikelse på alla håll. Skulle någon för ett år sedan, den här märkvärdiga påsken 2020 när alla gick omkring och smög längs med gatorna och blängde på varandra, de få som alltså var ute. Skulle någon då ha sagt att hej, att vänta bara att om ett knappt år så har ni fortfarande, så har ni undantagsförhållanden, krogarna är fast, man diskuterar till och med utegångsrestriktioner och kommunalvalet har flyttats framåt med 2 månader. Vänta bara. Då skulle det ha låtit som en dålig vits. Men alla gick och hoppades på att det onda går över. Och nu när vi befinner oss i det här läget fortfarande i mars 2021 och ännu ett tag till. Så det finns säkert en ganska stor dels besvikelse, frustration men också självfallet trötthet och på något vis en sån här resignation, att man kanske inte riktigt längre tar situationen så allvarligt som man gjorde för ett år sedan eller som man borde göra.
Mm.
Samtidigt som det är väl nu om någonsin som vi borde ta den här situationen väldigt allvarligt, för att vi måste få den här bobban nu kuvad en gång för alla. Men det kräver insatser av oss alla, det kräver strikta restriktioner, det kräver tålamod och det kräver också disciplin av var och en av oss. Med början från de ansiktsskydd som vi sitter här med nu i studion.
Ja, det är så det nya normala ännu, det att vi faktiskt kör också radiosändningar med munskydd. Ingen Bolindros, nu är du med mig, inte sant?
Jo, hejsan.
Ja, den strittar nu till Fanders igen, den här datalänken som låter så bra alltid, men du hörs bra på telefon också. Det där, du har ju bevakat mycket av de här svängningarna och vändningarna kring hur man hanterar den här coronakrisen i det här landet. Och jag sa just här till Stefan Wallin att det är ju så här att länge var vi bäst i klassen, men nu är vi inte riktigt bäst i klassen längre. Eller just nu åtminstone. Och jag tycker mig se en viss sån här redlighet att också liksom bland beslutsfattarna också en sån här ny irritation. Jag vet inte, ser du något liknande?
Jag ser en viss trötthet. Och det här att det har varit en så otrolig press hela det här året på ministrarna och medarbetarna. Säkert också, det har ju statsminister Sanna Marin sagt att det är många som är trötta inom statsförvaltningen och så här. Men trots det så ska man ju få föra en kritisk diskussion. Och här är ju nog nu till exempel de här senaste svängningarna med hur svårt det är att få ut information från statsrådet. Det är ju flera medier som har försökt få svar till exempel om de här förberedelserna inför eventuella begränsningar av rörelsefriheten, som ju är en jättestor fråga. Och nu har man då sen centraliserat det här till statsrådet, närmast under då statsministern och hennes kansli. Och det är svårare att få ut uppgifter därifrån, och det här är ju inte något sunt, trots att det skulle finnas en trötthet. Så att det ska det väl finnas en förståelse för att alla svar kanske inte kommer så snabbt, för att alla är bara människor. Men sen å andra sidan också en kritisk diskussion om vad det betyder om man inte får svar och så här.
Ja, så det var det som jag tänkte faktiskt ta upp här. Att först var det så att man klagade på att det var så många som informerade och alla sa olika saker och det var råddigt. Och så mitt i allt så gjorde man om det så här att på något sätt centralisera att all information skulle komma direkt från Marins firma, så att säga, från statsrådets kansli därifrån. Och nu igen så är problemet det motsatta, alltså att nu får man inte tillräckligt med information, eller man får ingen information. Så var det liksom bättre att byta om det så, eller vad var det som gick på sned här nu då?
Ja, jag skulle säga att det här är ju nog en det är kanske svårt så här för folk överlag att förstå att vad är nu den här egentligen, den här stora skillnaden här om man koncentrerar informationen till ett visst ministerium eller en viss myndighet. Men det är ändå en åtgärd som i förlängningen kan bli ett demokratiproblem, för att det är ju en del av diskussionen i samhället att någon myndighet kan ha en åsikt och ett ministerium kan ha en annan åsikt. Och det är vanligen ett helt sunt fenomen att det är på det sättet. Men sen eftersom det är också så viktigt att den här informationen är tydlig, så har man då tagit i det här. En del har tolkat det som att omsorgsminister Krista Kiuru har för otydlig kommunikation, att det här därför koncentreras till statsministerns kansli. Det kan jag inte säga någonting om, att det är det som är orsaken. Men att få se, det kan hända att det oberoende skulle vara problem att få ut information om de här begränsningarna av rörelsefriheten. Men att där har ju nog chefredaktörerna som har riktat nu en vädjan till statsrådet om det här. Att man måste kunna få information om sådana här förberedelser, för att det berör alla medborgare så pass mycket. Så eventuellt skulle den frågan vara aktuell oberoende av om man nu har koncentrerat den här informationsgången till statsministerns kansli. men jättesunt att de här frågorna väcks på vägen så att det liksom så att så här stora förändringar inte görs utan en diskussion.
Vad tänker du, Stefan Wallin? Du har ju också ett förflutet som journalist, för även om det är för länge sedan. Men...
Ja, no, det är väl nog så att, att liksom, myndighetsinformation testas verkligen på allvar i uttryckligen kristider. Det är då man ser vad den går för. Hur funkar den eller hur funkar den inte? Och jag håller med om att det kan innebära vissa problem. Till exempel för journalister att, att det bara finns en strut som talar. Och om den struten inte talar så måste man börja fiska från andra källor. Och då blir det lätt liksom ett samhällsurium av mer eller mindre inofficiella uppgifter som man får från olika håll. Kanske anonymt till och med.
Det är precis det som har skett nu.
Ja, då blir bilden ganska diffus och splittrad. Men då måste man komma ihåg att, att vi hade för inte så hemskt länge sedan en situation där man också kritiserar den alltför mångsidiga informationen, eller att det kom från för många strutar. Det kom från sociala hälsovårdsministeriet, det kom från THL, det kom från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, flera personer. Det kom från statsrådet, det kom från AVI, det kom från lokala coronakoordinationsgrupper. Delvis samstämmiga men delvis divergerande uppfattningar om vad man borde göra eller vad man inte borde göra. Och den sammantagna bilden var ganska förvirrande ur vanliga människors synvinkel. Så jag tror liksom att om man ska väga två olika alternativ som har sina sidor mot varandra, så är det kanske så att hellre en möjligast koncentrerad information som definitivt håller streck och som stämmer och som kommer att bli verklighet än diverse scenarier och spekulationer som i och för sig är intressanta att smaka på och oja sig och voja sig över, men som kanske bara förvirrar bilden och skapar upprörda känslor sen när de inte blir av eller blir av i ännu värre form än vad som har sagts.
Där ser du Ingenbo här, menar Stefan Wallin då, att det på ett sätt nog ändå är det bättre alternativ är det här?
Det här är det ju lite olika perspektiv att mediernas uppgift är ju också att hålla igång den här diskussionen och få också kritiska inlägg i debatten, till exempel om begränsningen av rörelsefriheten. Sen så kan man nog också förstås vara kritisk mot det att hade blivit för stora rubriker. Här någon vecka så hade vi mycket begreppet utegångsförbud i rubrikerna. Det finns ju inte planer på det just nu. Då hade kanske blivit för mycket skrämselprat i det. Så att visst måste ju alla fundera här med vad man går ut med. Men trots det, nu ser jag det som viktigt att man har en diskussion om de här begränsningarna av rörelsefriheten och att det hinner komma kritiska inlägg på vägen och skulle inte sådana uppgifter från början ha läggt ut. Det var visst Helsingin Sanomat som först publicerade det här då för en knapp vecka sedan. Så skulle vi inte alls ha haft en diskussion om det här under veckan. Och folk har ju ändå, om det inte är någonting som särskilt skadar beredningen, så ser jag inte någon direkt skada i att de här uppgifterna kommer ut och diskuteras. Och då finns det också en möjlighet för journalister att be tilläggskommentarer om det här. Att vad är det riktigt som ni tänker? Så i slutändan ser jag att det här inte på det sättet har skadat informationsgången heller. Så att det skulle ha blivit liksom skadliga missuppfattningar eller så. Här är det ju, man ser det på olika sätt beroende på om man sitter inom statsrådet och jobbar eller i pressen. Så att det här är en helt bra diskussion att vi talar om det här med öppenhet. För i hela det här, i den här situationen då vi har undantagsförhållanden och olika paragrafer i beredskapslagen tas i bruk och så vidare. Att vi granskar det här kritiskt, vad det är som vi håller på med.
Stefan Wallin.
Ja, jag är ju varken journalist eller politiker nu, utan helt vanlig dyngsprättare, så jag försöker se det också ur det perspektivet. Det vill säga hur en vanlig människa förväntar sig att kommunikationen ska löpa och vad man bör veta. Men det som jag måste ändå ge regeringen beröm för, tycker jag, är det att den har låtit bli att falla för frestelsen att vara överoptimistisk. Och när man måste leverera mer eller mindre dåliga nyheter och värsta tänkbara scenarion siffror hela tiden, så är frestelsen i något skede ganska stor säkert att börja spekulera kring ljuset i tunneln, hur stort det är eller hur nära det är. Och här har regeringen inte fallit i den här fällan. I Storbritannien har Boris Johnson lovat att under midsommarveckan så ska alla restriktioner vara borta. Man ska kunna arrangera bröllop, konferenser, festivaler. Och nu hörde vi i morse hur Joe Biden har tänkt sig att man 4th of July, USAs nationaldag i början av juli, ska kunna ha gardenpartierna och barbecue-partin i små grupper, men i alla fall. Frestelsen är stor att ge sådana fläskben till den allmänna opinionen för att kunna legitimera också svåra beslut i det här skedet. Men regeringen har ägnat sig åt svåra beslut, men utan att locka med något slags guld och gröna skogar. Det tycker jag är en ganska väl övervägd strategi och väl vald strategi, för att det finns bara risken att man blir besvikna. Och den besvikelsen förvandlas till frustration, och den frustrationen har en måltavla, och den måltavla heter regeringen.
No, om vi tittar lite på det som har hänt den här veckan i alla fall, så det som nu var ett faktum och som det bråkades mycket om och har bråkats mycket om, så det är att kommunalvalet då måste skjutas på framtiden. Det var inte det beslutet i och för sig, utan det var allt möjligt som hänt att varför sa de inte tidigare att det kunde man ju se i januari att det skulle gå på det här sättet. Varför kunde man inte bara bestämma i januari den att vi skjuter på det? Det var den här ena grejen jag har hört, och sen den andra att det där... Ja, att man har tolkat liksom THLs siffror fel och överdrivet. Så det var också lite, blev en fars av det här. Att var det nu siffrorna som avgjorde eller någonting annat. Och nu ska jag ännu koppla vidare till det. Att det är då justitieminister Anna-Maja Henriksson som har hamnat lite i blåsväder med det här. Blev starkt kritiserad också av vissa i journalistiska skrifter, alltså ledarspalter på social media, och också i riksdagen så grillades hon då igår om det här. Och det som folk lyfte upp var att under hela de här första hetsiga dagarna kring det här, då det här beslutet uppstod, så det var förra veckoslutet, så var statsministern tyst. Och på måndag såg jag sån här inlägg på social media att jaha, att internationella kvinnodagen och då bestämmer statsministern för att kasta en kvinnlig sin justitieminister under bussen. Tolkar ni det så här? Eller hur reagerar? Jag frågar Stefan Wallin först, som själv har varit minister. Var det ett uteblivet stöd där några dagar? Eller?
Dels var jag kanske nog lite förväntansfull på att statsministern skulle träda ut till exempel under veckoslutet. För att, som jag ser det, så har statsministern alltid, oberoende av regeringens sammansättning och färg, så har statsministern två viktiga uppgifter. Det ena är att hålla ihop sin regering, och det andra är att stödja sina ministrar i vått och torrt. Och det är också publikt. Och det stödet kom naturligtvis igår med ganska stor tydlighet under riksdagens frågetimme, där Marin sa att Anna-Maja Henriksson har skött den här frågan exemplariskt. Och vi ska komma ihåg att det naturligtvis har varit en svår situation, skulle ha varit det för vem som helst som justitieminister och vilken regering som helst. Men som jag så där positivt tolkade till statsministerns fördel, så kanske hon också tänkte så här att eftersom, och vilket hon också egentligen sa sen i MTVs nyheter, var det på onsdag kväll, att det handlar om en parlamentarisk beredning på den här partisekreteraraxeln, som naturligtvis inte har någon lagstadgad funktion, men det har blivit en arbetshandske som tillsammans med justitieministeriet gör ganska långtgående beslut som gäller val, att ordna eller icke ordna. Till exempel landskapsvalet har flera gånger flyttats på den här axeln. Och det faktum att den här beredningen var parlamentarisk och beslutet växte fram där, så jo, att det kanske inte i första hand sen blev en statsministerfråga. Det blev nog en justitieministerfråga, men inte en statsministerfråga. Och här kanske hon då valde att tänka som så att man ska välja sina strider, och den här striden kan hon stå över åtminstone för en stund.
Men vad tror du att Anna-Maja Henriksson själv, nu får du läsa tankar här, men eftersom du själv har varit minister, så vad tror du att hon själv hade förväntat sig?
Jag antar att det har varit någon typ av intern kommunikation trots allt på någon, om inte minister, som medarbetare axel. Men det är klart att som minister i blåsten, och det har också varit, så är ju statsministerns stöd väldigt viktigt, både med tanke på det egna självförtroende och positionen, men också med tanke på bilden utåt. Och jag tror att därför var beskedet som kom på frågetimmen igår väldigt välkommet också ur Henrikssons synvinkel. Men sen ska man komma ihåg att kritik hade det kommit alldeles oberoende av vilka beslut man skulle ha fattat. Och så finns det också en stor portion av det som kallas efterklokhet. Det vill säga, det är så väldigt lätt att nu säga att man borde ha gjort si eller gjort så. Men jag skulle vilja se reaktionen från oppositionen eller från medierna, till exempel i oktober. Ifall justitieministeriet skulle meddela att vi förbereder nu olika scenarion av vilka ett är att skjuta upp kommunalvalet. Det skulle ha blivit ett himla liv. Det skulle ansetts vara en fullständigt ett hån mot demokratin, ett sätt att i god tid försöka sabotera sannfinländernas uppåtgående gallupsiffror eller bädda för regeringspartiernas valresultat. Inte skulle det heller ha varit någon lyckad taktik då, sett ur oppositionens eller medias synvinkel. Och nu kom den här rekylen idag, i den här förra veckan istället, så att oberoende vad man skulle ha gjort så skulle det ha kommit rekyler, och det hör till politikens väsen. Oppositionens uppgift är att hitta brister och sprickor, och det gör den i alla lägen. Oberoende av vad som händer eller inte händer, så händer det från oppositionens synvinkel och också i medierna.
Men vad säger du, Ingemo Lindros, om det här? Känner du på något sätt att det fanns bland annat en skrivelse i en kvällstid där det stod att snyggt gjort att kasta pikkuinen lilla SFP och dens minister på det här sättet liksom, och ta all skuld för det här?
Jag tänker att statsministern nog skulle ha kunnat vara snabbare där att reagera, och till och med presidenten har ju tillfrågats om sin åsikt, och då har ju statsministern ändå kanske lite mer att uttala sig om den här frågan än vad presidenten har. För att där var nog Sanna Marin långsam att skynda till, men att sen måste jag säga att Anna-Maja Henriksson har ändå med ganska tydliga argument stått emot den här kritiken, som ändå har varit i huvudsak från sannfinländarna, och så finns det en del kritik från dels journalister, dels då andra partier, om att skulle någon del av den här valberedningen ha kunnat skötas bättre eller tidigare. Men jag håller med om att den här tidpunkten för när man valde att skjuta valet framåt, så var kanske ändå den bästa möjliga i den här situationen. För skulle det ha skett då i höstas, så skulle det ha varit jättesvårt att argumentera för att man med 300 smittade skjuter framåt valet som är om ett halvt år. Och skulle man ha väntat, så skulle vi hela tiden nu ha igång den här diskussionen. Att tänker de verkligen hålla valet? Att man har ju ingen aning om hur många smittade det i april, och det ska bara fortsätta egentligen och påverka hela valrörelsen. Så där var det kanske ändå den bästa tidpunkten av alla dåliga tidpunkter, så att säga. Sen tycker jag också att det här att statsministern låg så pass lågt, var det ändå det som fanns i bakgrunden där, att det här var en överenskommelse mellan partisekreterarna. Att partisekreterarna är ju egentligen valcheferna för partierna, så de har en mycket större roll där än ordföranden, som ju sen mera då är partiets profil. Men att valchefen är ju partisekreteraren, och där är ju alla eniga om att flytta framåt valet. Så där har ju SDPs partisekreterare haft en stor roll, och Socialdemokraterna var ju de som kanske först började luta mot det här att börja flytta på valet. Så det är egentligen inte så mycket ett regeringsbeslut. Förstås är det på så sätt att regeringen ger lagförslaget om att flytta valet till riksdagen. Men låt oss säga att partisekreterarna har fördelat sig ungefär 50-50, så att hälften skulle vilja skjuta framåt och hälften skulle inte vilja göra det. Då hade det nog varit en jättehög tröskel att flytta på valet. Så där hade Henriksson ändå ganska mycket samstämmighet i ryggen när hon sen här i veckan måste hålla på och försvara det här beslutet.
Det som kritiken mycket har nog också berört, och här har varit andra nog än bara sannfinländare som har kritiserat det, så det var att man borde ha långt på förväg då förberett andra möjligheter att delta i val helt enkelt. Att man borde ha jobbat fram sådana modeller för folk att rösta på distans och utveckla det här poströstningssystemet vidare och sånt här. Och det är där man menar då att man har varit långsam, att man har suttit och väntat tills man har redan allt i byxorna och sen så, för att nu måla bilder här.
No, det här är ju också förstås efter klokhet väldigt långt, men det är klart att alla ministerier måste ju vara förberedda på olika scenarion. Och det finns alltid planer för olika scenarion, men det måste också finnas en signal att köra igång beredningen av dessa scenarion. Och så länge som partisekreterare Axeln och också partiordföranden ända fram till förra fredagen har varit 100 eniga om att valet ska hållas den 18 april, så fanns det ingen orsak heller för justitieministeriets tjänstemän att vara till tänderna rustade med planer för hur man skulle göra om det inte blir 18 april. Så den här liksom saken måste man också komma ihåg. Sen det här med olika metoder att rösta, det stämmer säkert att man kunde vara mycket mer kreativ när det gäller att fundera på den saken. Men också här har vi naturligtvis frågor som har med valhemligheten att skaffa. Om du röstar hemma, du sitter coronaisolerad hemma och ska rösta, då ska du ha två vittnen på plats.
Okay.
Hur tar man in två vittnen i ett rum där någon sitter isolerad utan att utsätta dessa människor för risker? Och vad det gäller det här med nätomröstning, så finns det en rapport från 2017 som regeringen hade beställt, som ganska entydigt förklarar att det är ingenting för oss på grund av de risker som vi känner till, det vill säga yttre inblandning i våra demokratiska processer ifall de försiggår på nätet eller via nätomröstningar. Så att det här är ingenting som man löser över en natt eller två. Men jag vill ändå säga det att oberoende vilket beslut man skulle ha fattat här, så det fanns inget optimalt bra beslut. Det fanns bara dåliga och ännu uslare.
Ingemo?
Jag tänker att där är någon bit som man skulle kunna jobba bättre på och i ett tidigare skede, som till exempel det här lagförslaget om att förlänga den här tiden som man får förhandsrösta. För det kommer man ju nu att göra då inför valet i juni. Varför skulle man inte ha kunnat börja jobba på det då tidigare? Redan kanske för ett år sedan när vi hade den första pandemivågen. Så visst finns det vissa bitar, men jag tror att det ändå inte skulle ha räddat hela valet. Och om man tänker på den här kritiken nu, så kan det hända att den är ändå ganska liten i det långa loppet om man jämför med en situation där vi hade håll i valet. Valdeltagande skulle kanske ha blivit rekordlågt och många skulle ha uttalat sig om att de inte har vågat sig ut och rösta i rädsla för att bli smittade och man skulle ha haft isolerade i hemmen eventuellt några tusen till och med. I värsta fall. Så all den kritiken och den processen, den skulle ha kunnat innebära mycket, mycket värre förluster för hur regeringen har hanterat det här och också kanske personligen för justitieministern. Så att jag tänker att det är bra att försöka föreställa sig hur den här kommunalvalssituationen skulle kunna bli i värsta fall. Och också det här att fast man har talat om att fattar man det här beslutet på basen av en räkneövning. Den här siffran 11 000 som har nämnts, den är ju ganska osannolik. Men också om man har dubbelt fler smittade än vad man har nu, så innebär det ju att man har ett par, kanske flera tusen isolerade i sina hem. Förutom då alla som är i karantän och som visserligen skulle garanteras rätt att rösta. Men de som inte skulle få möjlighet att rösta, om de då inte har varit väldigt förutseende och förhandsröstat. Men alla kan ju inte veta att de kommer att bli smittade, så alla kan inte planera in en förhandsröstning. Nej. Och här är ju det här knepiga. Det skulle nog ha kunnat vara en kritikstorm.
Jag måste faktiskt bara här, om det nu är någon som inte alls vet vad det är för siffror vi talar om, det var alltså THL som hade sådana olika modeller, räkne sådana experiment egentligen, att hur det i värsta fall skulle kunna gå. Och då kablades det ut som att man sköt upp valet på grund av detta, enligt det värsta scenariot. Och sen var det nu en massa folk ute och kommenterade det här efteråt och sa att det här var ju inte alls på det sättet. Det är väldigt, det är just sånt här som kanske är lite skadligt, och det var det som Stefan Wallin här sa i början, att för den vanliga medborgaren så ter sig sånt här ju ganska såsigt.
Och sen tycker jag den efterklokheten är fortfarande det som det skulle handla om, precis som Ingemo sa, att ponera att vi skulle ha hållit valet den 18 april, vi skulle ha haft ett jättebesvärligt virusläge då, och vi skulle ha fått ett valdeltagande på sig 40%. Och då skulle det funnits en ocean av efterklokhet. Att varför ställde inte regeringen in valen när det ännu fanns tid? Till exempel före kandidatlistorna skulle lämnas in strax före början av mars. Och varför förstod man inte att tolka THLs siffror som precis förutspådde det som man såg den 18 april, det vill säga x antal tusen per dag. Det skulle ha funnits jättemycket efterklokhet, så det ska man alltid komma ihåg. Och det, så här är det i livets direktsändning. Reprisen är det som berättar hur det gick.
Hur man än gör så är det någonting som inte går så som på det bästa möjliga sättet. Men det som Ingemo var inne på här tidigare, att tala om det här svårigheten att få ut information. Och jag tycker det är viktigt att vi använder några minuter av den tiden här. Nämligen, jag reagerar också på det här att man använder väldigt snabbt ord som utegångsförbud. När jag sen börjar titta att vad är det egentligen som styrker att det är det man har talat om. Man har kanske talat om restriktioner i rörelsefriheten. Och då hade vi ju sånt redan för ett år sedan då, när Nyland isolerades till exempel. Det var ju en restriktion i folks rörelsefrihet. Ett tydligt exempel på det. Men om det nu är på det sättet att det förbereds, om de här siffrorna galopperar iväg, någon form av sådana restriktioner att man på riktigt inte får röra sig utomhus vissa klockslag och så här. Så hur ser du, Stefan Wallin, som tidigare aktiv, alltså riksdagsledamot och politiker, på folkets rätt att få debattera det på förväg?
No, det är klart att det den typen av restriktioner som vi inte har sett i fredstid i det här landet, tänkte jag säga, på en bredare nivå än bara exempelvis Nyland.
Men i Europa har det massor med länder nu förekommit.
Ja, där har man varit snabbare med det här, men där har man också haft betydligt värre smittoläge. Och det är ju dit som vi hoppas att vi inte hamnar, det vill säga att vi skulle ha ett smittoläge som påminner om det som har funnits i flera mellaneuropeiska storstäder.
Men är det som ingen må säga, att vi borde veta vad som ligger, vi borde få ta del i den här diskussionen?
No, det är klart att i det skede som man på allvar börjar diskutera att införa sådana restriktioner vis-a-vis möjligheten att röra sig utomhus till exempel. Så då är det ju självfallet en fråga som ingriper väldigt mycket i vår integritet och vår vardag. Och den frågan måste vara väldigt, de åtgärderna måste vara väldigt vattentätt motiverade, välmotiverade för att kunna accepteras. Och det här tycker jag också nog att man från regeringens sida har sagt att det är det sista man gör.
Ja, men
det är
nu svarar du inte på frågan. Borde vi få vara
kanske jag ändå tidigare politiker.
borde vi få vara med och diskutera det här?
Ja, det är naturligtvis så att vi borde alla få vara med. Men då är det också bra att man vet vad man diskuterar. Och här har vi kanske också lite den här risken nu att om man har liksom spekulationer kring olika scenarier som kanske inte ens någonsin kommer att hända. Och vi eldar upp oss i liksom falsett på sociala medier och offentligheten kring någonting som aldrig ens kommer att vara ett förslag. Så kanske vi bränner krut på lite onödiga saker. Utan det är liksom bra att veta vad vi diskuterar och att vi diskuterar rätt sak vid rätt tid. Men naturligtvis har vi också rätt att ställa krav på beslutsfattarna att de inte levererar oss en färdigt tuggad sanning. Ta eller glöm, det vill säga ta eller gråt och ta. Utan att vi faktiskt i god tid vet vad som kommer att hända. Och här är viktigt med en öppen och inkluderande kommunikation från beslutsfattarnas sida.
Ja, Ingeborg, det var det du talade om här tidigare. Just det här att vår så att säga rätt att också ta del av att på vad baserar man i så fall sådana beslut?
Ja, jag tror att det är viktigt med den här förståelsen att ju större inskränkningar så desto bättre motiverat måste vara för folk. Och under den här pandemin så har ju nog vanliga människor så att säga blivit väldigt intresserade och också insatta i smittsiffror och annat. Många är ju inne dagligen och kollar de här smittkurvorna. Så jag tror nog att det finns alla möjligheter att också försöka öppna upp det här ännu mer. Att har vi ett sånt här läge med så här många smittade, just det här är en kritisk tidpunkt med så här många, det kan vi se från andra länder, så då måste vi gå in för den här följande nivån. Så här som regeringen i ett skede försökte kommunicera, då talar man om den här, de här tre olika nivåerna i den här hybridstrategin. Då fick de ju också kritik för att jaha, det här är så byråkratiskt och så här.
Det var nog lite krångligt.
Ja, sen tänker jag ändå som motfråga att där var det ju så att de berättade hur de tänker. Mm. Att om vi börjar ha såna här och såna här smittotal så går vi över till nivå två. Och då kan sådana här åtgärder träda i kraft. Så där tänker jag ändå att det var ett försök att ha en öppenhetslinje kring hur man tänker. Och det är ju lite det som vi saknar nu, att har vi då tillräckligt av den här öppenhetslinjen kring hur man tänker kring begränsningar i rörelsefriheten. Och sen då hur man tänker också åt andra hållet, det är ju dels det här att kunna vara kritisk mot att bli det för mycket begränsningar, men också kunna vara kritisk mot det att ha regeringen gjort tillräckligt för att skydda befolkningen. För det är ju den andra delen av våra grundläggande fri- och rättigheter, alltså att rätt till liv och hälsa. Men att hela tiden hålla igång den här diskussionen kring den här balansen, det tänker jag nog är jätteviktigt.
Jag tänker när jag hör på er båda nu så tänker jag också så här att vilken tur att man inte den som, alltså inte avundas man ju de som ska sitta och ta de här besluten. Och det är säkert en ganska trött minister och tjänstemannakår som vi har efter att det här lugnar ner sig.
Så är det, och det här visar hur oberäkneligt vårt liv är, oberoende i vilka uppgifter vi är, så mitt i allt är vi i en situation som man aldrig har kunnat drömma om. När man listar upp de hotbilder som på något vis känns relevanta för ett land som Finland för några år sedan, så fanns pandemisjukdomar med som ett av många potentiella scenarion. Men inte kunde någon heller då gissa vad det kan tänkas handla om.
Ja, och sen så talades det mycket här om igår om att Marin då sa i en intervju att i värsta fall så kan det här pågå i flera år. Och då reagerar folk mycket på det att gästas. Eller jag hörde kommentarer om det här att måste hon säga så där att nu orkar ju ingen kämpa mera. Men å andra sidan så är det ju bra att vara realistisk och inte lova för mycket.
Det heter väl så att pessimisten kan bara bli positivt överraskad.
Så påstås det.
Jag måste ändå säga som det där komplement till det här att i Finland har vi ju alltså, dels via medierna och det sättet på vilket statsrådet eller regeringen pratar om de här sakerna så vi firar så att säga inte mycket och det där som du Stefan sa att pessimisten så behöver inte bli besviken, men om man följer med till exempel den här kommunikationen i Sverige som ju har haft en oerhört mycket större kris då det är så många som har dött av pandemin och man måste leva på ett helt annat sätt med sina misslyckanden där och behandla dem ännu länge säkert i framtiden. Mm. Och där vågar man också fira när någon sak går bra. Det här tycker jag är lite en kulturskillnad. Till exempel så var det en svensk tidning som skrev någonting i stil med att nu är hela alla invånare på det och det äldreboendet vaccinerade och då firar man med liksom kaffe och tårta eller någonting i den stilen. Att det här behovet av de här små goda nyheterna också. Och i Finland har vi väl ungefär en halv miljon vaccinerade om jag minns rätt. Att ibland så känns det som om man också skulle behöva fira de här milstolparna på vägen för att ha också den här balansen i den här kommunikationen, att vi inte bara elda på med det negativa. Nu börjar
tiden ta slut här och nu sitter Stefan ännu med fingrar i luften och vill säga någonting. Du får 10 sekunder.
Nej, jag säger bara att en god nyhet är säkert det om man är historiskt lagd, att nu har vi bara senare lagt ett val med 56 dagar. Mm. 1973 inställde man presidentvalet helt och hållet och stiftade en undantagslag som förlängde Kekkonens mandatperiod med 4 år. Nu var det inte frågan om att trygga människornas rätt att rösta. Man tog ifrån dem deras rätt att rösta.
Det var bra att bli påmind om det där faktiskt.
Always look at the bright side of life.
För att citera Monty Python här på slutet. Stefan Wallin, numera politisk rådgivare i kommunikationsbranschen. Tidigare minister deltog här i Slag efter 12 idag tillsammans med Ingemo Lindros, vår politikreporter. Och nu säger jag tack för den här veckan. Vi återkommer på måndag med nytt ämne. Ha ett trevligt veckoslut. Hej då.
Komma som en hemlighet den dagen du återvänder, något som ingen annan människa vet, något som ingen annan känner. Vi ska vandra genom skymningen i den gamla stadens gränder. Jag ska ta dig till hotellet, vi ska lägga oss på sängen.